Hjärtligt välkomna till Ångestpodden avsnitt 12!
Jag bara sitter här och jag...
Peace-tecknet!
Jag tänkte att det var segertecken.
Ja.
Det känns så jävla bra.
Det gör faktiskt det.
Mm. Det flyter på.
Ja, det var därför jag lät så glad nu i början. Hörde jag bara, woohoo! Så här stämning.
Ja. Ja, det känns som att vi har haft en bra vecka. Så det är stämningen på topp.
Ja. Hoppas ni också haft en glad påsk.
Mm.
Vi hade en så jäkla bra påskafton.
Mm.
För då poddade vi med gästen som ska medverka idag.
Mm. Och för er som följer oss på sociala medier
så vet ni om det.
Ja, det borde ni göra. Nej, men det var Emily, Kalén och Loxi.
Yes. Idag när det här avsnittet släpps så släpper även hon sin debutroman En dröm från att dö.
Mm. Vi har ju börjat läsa den.
Ja, men allvar. Sofie, alltså jag älskar den.
Ja, jag tycker också den är bra. Jag kan inte, du var så här, åh, jag känner igen mig så mycket. Mm. Ja, jag förstår att du gör det. Mm. Jag kan typ känna igen mig i dig, alltså.
Ja, i så. Karaktären Ellen, ja. Ja. Ja, vissa saker.
Men den, det känns som att det kommer... Ja, det är inte ofta jag fastnar för böcker, kan jag säga. Det var länge. Det var typ i somras jag läste någon bok som jag så här, inte kunde sluta läsa. Men jag tror det här kommer bli en likadan. Så här, man längtar tills man typ ska sitta på pendeltåget och få läsa.
Ja, alltså verkligen. Mm. Och Emily var så... Alltså hon var så himla fantastisk. Alltså mm. så här, hon gav en så mycket energi.
Mm.
Ni kommer höra det av intervjun sen, man... Man kommer stänga av det här avsnittet med ett leende. För hon ger så mycket. Liksom.
Hon var så sprudlande.
Verkligen.
Mm.
Och vårt tips är ju definitivt läs boken.
Mm.
Var det något annat? Alltså, har du, är det något du vill berätta?
Nej, men jag vill veta vad du tänkte berätta.
Ja, alltså. Det här är verkligen. Bara för att vi pratade om väder. Mm. Förra veckan. Att jag är så påverkad av det.
Mm.
I torsdags. Skärtorsdagen på väg till jobbet. Jag vaknar. Titta ut, det är snö.
Ja.
Nej, men alltså, nej, alltså jag accepterar inte det. Alltså för mig var det så här, nu är det påsk, nu är det vår. Och ja, men då är det det. Jag sitter på Roslagsbanan på väg till mitt jobb.
Mm.
Alltså när jag åker typ så här 15 minuter, ja men det bara fortsätter. Jag börjar gråta. På Roslagsbanan, jag har inte sagt det till dig, jag skulle säga nu. Mm. Jag börjar gråta, för jag bara, nej, jag vill inte. Jag vill inte mer liksom. Ja, men så jag gråter ju typ såhär 10 minuter tills jag liksom kommer på och jag bara okej, alltså jag är ju ledig sen och så här. Mm. Det är liksom, nu sitter jag och gråter för vädret, ja. Alltså.
Var det verkligen väder då? Alltså.
Ja, 100%, det var vädret.
Vad jag vågar känna sig illa mig.
Nej, jag bara, liksom såhär för att det var vitt ute och,
Nej, alltså du vet, jag blev verkligen den där, du hade redan gått upp då när det snöade.
Ja.
Så när jag vaknade och bara satte mig på sängkanten så såg jag verkligen ut som den här räven.
Ja.
Den här bara, me in the morning. Det var jag då, jag bara, så kom du där och jag kollade på varandra och bara,
ja. Nej, men så jag, alltså jag tänkte, alltså jag måste säga det i podden bara, för jag liksom, alltså jag har tagit det till den nivån nu, så jag är så påverkad av vädret så jag gråter.
Men jag har hört att man, jag tror det var Hanna och Amanda som pratade om det i sin podd, att det är något så här vetenskapligt bevisat att vissa personer blir fruktansvärt påverkade av vädret. Alltså det är verkligen, det har mycket med humöret att göra.
Okej. Okay.
Mm, faktiskt. Så du ska inte känna dig helt udda. Jag tror det är...
Nej, jag är en utvald sån person då.
Ja, kanske.
Mm. Mm. Jag trodde det hade kommit med åldern.
Ja, du är så jävla gammal.
Ja.
Mm.
Nej, just det här med från boken. Om jag bara ska spoila lite från boken. Emily kommer läsa ett litet kapitel också för sen.
Mm.
Men alltså det här var så jävla fantastiskt när jag läste det. Det handlar i alla fall om huvudpersonen i den här boken som heter Ellen. Hon sitter och pratar med sin psykolog. Och så säger läkaren så här till henne. Nej, hon sitter och pratar med en läkare fastän.
Mm.
Och så säger läkaren så här, han bara, men vad vill du liksom, vad vill du med livet? Och hon bara, ah, du tänker så här, bara, vad vill jag bli när jag blir stor eller? Och han bara, bland annat liksom, tolkar du det vill typ. Och vet du vad hon svarar då?
Ja, det vet jag.
Ja, finns det då?
Ja.
Jag vill leva.
Mm.
Alltså, jag har inte hört något bättre.
Nej, det är fint.
Jag ska svara, alltså när någon frågar mig det, bara, vad har du för planer med att jag ska leva?
Mm.
Det är min plan, jag ska leva liksom.
Mm. Ah, ja, så det kan man ju försöka ha med sig lite, man har lite framtidsångest och and so on.
Precis, jag vill leva.
Mm.
Med de orden.
Ja, rullar vi igång intervjun med Emily.
Ja.
Välkommen Emily Karén Loxi.
Tack snälla. Jättekul att vara här.
Ja,
er.
Vi är jätteglada att du är här.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra idag faktiskt. Jag har längtat efter det här mötet hela veckan. Så det är så här, positiv härlig energi. Det älskar jag.
Ja, men vi har också det. Vi blev så glada när du ville vara med. För vi bara, okej, det här måste vi. Vi måste ha med Emily.
Ja.
När vi liksom läste om din bok och så. Ja, men vi börjar så här, vem är du? Berätta.
Jag heter alltså Emily och jag är 28 år, uppvuxen i Stockholm och debuterar nu då med min ungdomsroman En dröm från att dö
som släpps idag.
Ja, idag släpps den.
Precis, ja. Precis. Mm. Jag är utbildad journalist men jag frilansar som skribent nu då. Jag bor i Gamla stan med min man, gifte mig förra året, förra sommaren.
Grattis!
Ja, som sagt, En dröm från att dö är min debutroman och det är, ja men lite kort och vad ska man säga, det är en ungdomsroman som kretsar kring ungdomarna Zack och Ellen. Det huvudtemat är ju psykisk ohälsa, men det är också en kärlekshistoria mellan de två. Det är en fiktiv roman, men den baseras en hel del på egna erfarenheter av psykisk ohälsa, både som tonåring och vuxen.
Men hur fick du idén till boken? Varför vill du skriva en bok?
Ja, alltså jag har nog under ganska många år så till och från skrivit så här, någon sida där, någon sida här, alltså som jag tänkt att det här kanske kan bli någonting. Men sen så har jag väl släppt det liksom, att jag alltid haft ett behov av att skriva, skriva mycket dagböcker. Och mycket har varit kopplat i de perioder, alltså när jag har mått dåligt även som tonåring. Och då har jag skrivit ganska mörkt faktiskt, men det har varit ett sätt för mig att förstå mig på mig själv och mina känslor tror jag. Så det har alltid legat där. Men sen tog jag tag i det här, vad kan det vara, sommar 2012 och började tänka mer och mer på det, så det är några år sedan att jag verkligen ville skriva en roman. Då visste jag inte att det skulle bli en ungdomsroman, men som skulle på något sätt beröra psykisk ohälsa, och sen började de här karaktärerna växa fram, då Zack och Ellen. Jag har en ganska livlig fantasi, så jag kommer ihåg så här, första gången när jag verkligen tänkte, när jag fick klart Zack som karaktär i boken. För jag bor ju som sagt i Gamla stan och det var en så här solig, härlig sommardag och jag promenerade på Västerlånggatan och jättemycket folk och så här. Och så, ja, mitt bland alla de här människorna så ser jag så i synen, man ska säga, dagdrömmer, en ung kille som sitter på ett hustak, alltså där vid Västerlånggatan i Gamla stan, och bara sitter och dinglar med benen så här i luften. Och han är liksom, han sitter där men han ser inte människorna där nere, han är med men ändå inte. Och han ser så olycklig ut och så tänker jag så här, vad har den här killen varit med om? Vem är han? Vad gör han här? Alltså, jag har ganska starkt minne av det. Det låter kanske lite så här.
Nej, jag älskar det.
Men där tog han faktiskt form just, så Zack har nog varit, han var nog ganska klar liksom lite innan Ellen. Och jag tror att det var så här, om man tänker dem som karaktärer, för de är ju lika viktiga i boken, väldigt viktigt för mig att lyfta killen och tjejen för att det inte ska vara kopplat till ett av könen liksom så. Men ja, Zack var ganska tydlig där då med att ja, liksom bygga upp som karaktär, och Ellen fick jag jobba lite längre med, men jag kan tänka att det kan vara både och. Jag är ju själv tjej och nu har jag ju liksom plockat erfarenheter ur mig själv till båda dem, men det kanske på något sätt undermedvetet blir lite svårare för att jag är tjej. Jag tänker att Ellen ska vara närmare mig som privatperson, om ni förstår vad jag menar. För jag har tänkt mycket på det där, för det har ändå varit lite svårare med henne att bygga upp. Sen har det ju varit andra utmaningar under resans gång, där det har varit lättare med Ellen än med Zack och sådär. Så ja, det där blev liksom ett sjukt långt svar.
Men berätta lite mer om boken. Vilka är Ellen och Zack?
Ja, alltså i början av handlingen så känner de ju inte varann. Så ett annat kapitel är ett Zack-kapitel och vartannat är Ellen. Och så är det från början till slut. Och Zack är en ung kille som bor i Stockholms innerstad. Han har, utåt sett så har han allting. Han är jättesnygg, han kommer från liksom en välbärgad familj, de bor fint. Han hänger med sina kompisar. Men han, liksom, det är ganska mycket fart i hans liv på ett sätt. Fast samtidigt så är han väldigt ensam. Och det är en liksom central känsla i honom i hans liv. Att han saknar någonting. Han saknar trygghet. Han har en mamma som han har väldigt svårt att få en bra kontakt med. Och hon dricker ganska mycket. Hon mår själv väldigt dåligt. Så det är väldigt... Även om det är ett fint hem de två bor i, så är det väldigt mycket ensamhet och mörker där inne också. Ellen, i början av boken så är hon fortfarande inskriven inom sluten psykiatrin på en avdelning. Men hon mår bättre, hon är inskriven där för självskadebeteende, depression och ångest. Men mår bättre, får behandling och skrivs ut.
Mm.
Och sen så liksom tar det här fart, nu ska inte jag avslöja allting. Jag bara pratar på det, blir alltid så när jag ska beskriva boken. Oj, den här som min man brukar säga, bara, du behöver inte berätta så mycket. Nej men i alla fall, och de träffas ju och det utvecklas ju, det är en kärlekshistoria sen, det vet man ju. Så.
Mm.
Ja, kan man väl säga.
Men ja, du var ju inne på det lite, men skulle du säga att karaktären Ellen är du?
Nej, faktiskt inte. Alltså vissa drag, absolut. Och det kommer man säkert, om man, framförallt de som känner mig väldigt väl, kan koppla till, alltså, till mig. Hon gillar ju att skriva och såna här saker, alltså det här och kämpa för sina drömmar och så. Men sen så tycker jag att hon har vissa sidor som jag önskar att jag hade som ung. För att även om hon mår så dåligt och hon kämpar ju fortfarande delvis med sitt självskadebeteende, hon har mycket ångest och oro och sådär i kroppen, så har hon ju fortfarande ett otroligt tydligt driv och hon har sina drömmar. Och hon liksom vågar köra på och ringa folk för att liksom ragga jobbmöjligheter och sån där, alltså asbra så här, som jag önskar. Att det var nog lite så som jag liksom tänkte så här, om jag hade varit en, om jag hade vågat det, för att det har ju inte, alltså det har ju inte jag. Samtidigt som jag tycker att det är väldigt viktigt när man pratar, framförallt när det är unga tjejer och psykisk ohälsa och självskadebeteende, så kan jag tyvärr tycker jag ibland att det blir en viss bild, att man får en viss såhär, ja men det är en tjej som är så här och så här, och så glömmer man bort allt annat, att den tjejen kan också ha starka drömmar och vara sjukt grym, en härlig människa, en bra vän, en bra flickvän eller dotter, ja liksom har, förstår ni vad jag menar?
Ja, liksom, absolut.
Vi har varit inne på det också.
Lite här, ja men man får en bild.
Ja, precis, och det var väldigt viktigt för mig, och jag hoppas att jag liksom har fått till det där nu, för det har jag jobbat väldigt mycket med, att det ska finnas som liksom en annan sida också.
Det kan vara vem som helst.
Ja, precis, liksom. Precis.
Ja, precis. Alltså, jag känner verkligen igen det du säger med att så här, den här bilden av att, ja men du har sagt det flera gånger Sofie, så här att ja men det är en tjej som är så himla djup och lite svår och så här,
ja, ofta målas. Ja, lite så att många tror att man inte har valt att vara det, för att det är liksom en personlighet då.
Ja,
precis. Ja. Ja.
Men vad är din relation till ångest då?
Till ångest så är det ju, alltså det har jag haft ganska mycket som vuxen. Men det är ganska intressant, jag har tänkt mycket på det i och med när jag fick kontakt med henne, så jag har tänkt mycket på de här frågorna och så som jag har skickat innan. Och just det här med ångest och så, jag tänkte tillbaka till när jag var liten. Och jag har ju alltid varit ett väldigt oroligt barn, ofta så ont i magen och det har jag väldigt starka bilder och minnen av. Och att om det så fort någonting förändrades i vår vardag i hemmet eller vad jag än var på förskolan eller i skolan, så blev det en stark oro i kroppen. Men jag skulle alltid ha koll på vad mina föräldrar var och vad jag skulle göra och jag inte skulle göra. Oj, ska det ändras någonting här nu? Hur blir det då? Och så det är nog så här från ett tidigt skede att jag kan, alltså faktiskt redan då, att det var någon form av i alla fall stark oro i min kropp som barn. Sen har jag ju haft i tonåren då mer depression, väldigt mycket mörker och mörka tankar och sånt där som jag har jobbat med. Och som vuxen ångest i perioder. Jag avslutade en KBT-behandling nu i januari. Där har jag liksom fått lära mig verktyg och alltså hur jag ska hantera min vardag och så. Men sen är det ju mycket att gå vidare med. Det är inte som att man bara tjuffar dritten när man hoppar ut i korridoren. Men nu är allt underbart. Men nu, ni vet, man får fortfarande jobba med sig själv. Men det jag känner är att nu har jag igen som vuxen verkligen kämpat och tagit tag i det här, fått hjälp. Och jag äter fortfarande medicin som hjälper mig. Det där är ju otroligt individuellt, men det fungerar för mig i mitt liv, och jag vet inte hur det hade sett ut idag om jag inte hade fått den. Jag har haft bra läkare som har hjälpt mig. Med ångesten som vuxen har ju framförallt varit att det stör jag sömn. Jag har haft jättemycket problem. Alltså jag vaknar på natten. Jag har inga problem att somna men vaknar. Och det har ju blivit bättre nu. Och det är jag sjukt tacksam för. Ja, men det är jobbigt att gå runt och vara så trött hela tiden.
Om man tittar lite på alltså, det här hela processen av att skriva boken. Har du haft prestationsångest?
Ja, sjukt mycket. Och jag kan ju fortfarande ha så här, alltså nu när jag har boken liksom här, att det är så här, herregud, shit, jag var knappt tyckt. Ja, precis. Ja. Vad ska alla tycka? Vad ska jag tro om? Tror folk att man går runt och tror att man är någonting? Alltså ni vet så där. För jag har ju alltid varit så här, jag ska inte tro att jag är någonting. Som i sig är ganska så här knäppt. För vad fan, det är väl asbra så att tro att man är. Det är jättebra, det är liksom så länge man bryr sig om andra och lyfter sig själv så man kan lyfta andra, så tycker jag det är jättebra. Men prestationsångest och boken, ja. Det har jag absolut haft när jag skrivit. Och det, alltså, när man skriver ett manus så är det ju, alltså jag jobbar med det här ändå i ett par år. Och då måste man liksom, det är en otroligt lång arbetsprocess och man är väldigt ensam. Man brukar väl typ säga det, författare är ett av de mest ensamma yrkena, och det är verkligen så. Man har såhär, jag har fått bomma igen mig hemma såhär, dragit för gardinerna och det var såhär soligt och fint sommarväder ut och bara såhär, typ dra ner med min historia så här, för att vara i den och säga nej till att hänga med kompisar och göra roliga saker på helgerna och bara liksom vara för sig själv. Och samtidigt då så kanske man har den här prestationsångesten och oron och hur ska det gå, och man blir refuserad av förlag och allt det där som hör till på något sätt. Och då blir det ju alltså mycket oro och ångest i kroppen parallellt med att jag liksom har haft problem med mina, alltså liksom med ångesten.
Jag har bara mycket som man revs upp när du började skriva boken.
Delvis, ja liksom. Precis. Jag tror att det varit på gott och ont, för jag kan känna så att utan boken och utan det här idag, då hade jag aldrig suttit här, träffa er och verkligen ta tag i det här med hur jag ser på det och vad jag är idag och hur jag har varit som ung och våga prata om det och våga prata med mina vänner om det och med min man, och jag har träffat massor med andra härliga människor som har kontaktat mig med deras historier och sånt som man inte hade fått tagit del av om jag inte hade öppnat mig själv. Så det kommer ju mycket gott med det, men det har ju varit jobbigt. Det är bättre nu, och nu tror jag att det är lättare för mig att så här se också att en dröm från att det är en fiktiv historia. Så att karaktärerna, vad de gör och hit och dit. Alltså det är helt min livliga fantasi. Ja, så att jag tror att det blir lättare liksom. Men det har varit en resa.
Men har du aldrig visst, du sa innan att du ändå har skrivit ganska mycket liksom under hela ditt liv. Så här mycket mörker och så. Har du aldrig liksom visat de texterna för någon?
Nej, aldrig. Jag kommer ihåg egentligen den personen som först fick se den typen, alltså en av de första liksom sidorna jag skrev i det här manuset som då visste jag inte ens att det skulle bli det här, men ändå en början på en dröm från att det var ju min man, då var vi inte gifta då, men blivande man då. Och det var ju liksom, jag var ganska orolig först när man skulle lämna över, men jag kände liksom att det blev så naturligt för mig, för vi är så nära varandra liksom, vi lever ju ihop och han är ett otroligt starkt stöd för mig och engagerar sig väldigt mycket. Så där, det var första gången som jag liksom bara släppte på, alltså så här att nu måste jag våga dela med mig. Och jag var jättenervös och orolig för vad han skulle tycka och säga, men det var ju jättefint bemötande, väldigt mycket värme och kärlek kring det, och det har hjälpt mig. Så det tror jag mycket har varit att jag har det här starka stödet hemifrån.
Men dina vänner då, som under din skoltid, och så här, visste de någonting?
Alltså, när jag gick i gymnasiet framförallt, så hade jag väldigt mycket fina vänner. Så där var jag inte liksom ensam, alltså utåt sett. Och vi hade väldigt mycket roliga fester och skratt och gjorde resor. Och så jag har mycket fina minnen också i det här. Men just den här delen när jag mådde dåligt och så har jag haft ganska svårt att nå ut med det, tror jag. Som säkert många andra också känner i. Alltså det är så, och det handlar ju inte om att man har varit en, man inte har sett att ens vän mår dåligt eller så. För att man måste komma ihåg att man är själv ung och har massor med. Liksom, det är väldigt många som har problem på olika sätt och sådär. Och sen tror jag väl att det var, jag menar, det var ändå 10 år sedan snart som jag tog studenten. Så alltså det har hänt ganska mycket, tror jag, på bara liksom så här och en så här podd. Alltså det fanns ju inte när jag, nu låter jag jättegammal, det fanns inte på min tid. Så att det tror jag, det bidrar ju till det. Därför är det så himla viktigt att yngre pratar så här, sitter i samtal, för då vågar man.
Precis. Då, jag tänker så här, med just under gymnasiet så är man ju ofta kanske, om man umgås ett gäng eller så, då har man sin roll där. Och den kanske man får ganska tidigt i det här gänget. Att sen då helt plötsligt känna själv att bara nej, jag kan inte definiera mig med den rollen längre. Det är ju jättesvårt att inför de andra i det här gänget så här bara, jag känner liksom, alltså jag mår inte så bra. Man fortsätter, man kör på, för man bara, men det här är ju jag måste ju vara så här.
Ja, för det är liksom, det är, även fast det känns helt fel, så är det ju ändå ens trygga zon. Det är någonstans, man har bara blivit den personen, fast man kanske känner någonstans att det är inte jag liksom.
Ja. Precis. Och så här, bara, hur skulle de reagera nu om jag inte är den här glada och spalliga? Alltså,
ja, precis.
Så här, även för gymnasiet är typ en jätterolig tid. Mm. Det är ju liksom bästa tiden hittills i mitt liv. Så är det ändå jobb för er också. För det är så mycket, bara, vem är jag? Och,
Men det tycker jag, det är intressant det där, just att det kan vara två sidor. Och jag tycker det är okej att det är så också. Att man säger, det ska inte förminska ens problem, eller att man mådde dåligt, att man ska tänka heller att, men jag hade det ju ändå bra, och det var ju så här, och vi hade ju de där roliga festerna. Och det är jättebra att tänka på det. Men samtidigt, är det någonting som man bär med sig från den tiden man har det som vuxen också, så är det viktigt att gå till botten med, om man känner att man behöver det liksom. Att det, och det har ju tagit tid för mig. Alltså jag är 28 idag liksom, så det är ju men det är svårt. Alltså det är svårt, och det är liksom i en, men man kan inte se det. Och det är svårt att sätta ord på ibland vad som händer. För i mitt fall, jag har ju varit väldigt mycket upp och ner i mitt humör också, med känslor. Gråter, alltså är glad, ledsen. Det är som att åka en berg- och dalbana liksom, på ett dygn. Så det, och det är så här, till slut så blir man ju nästan rädd för sig själv. Liksom, vad är jag ledsen för nu då? Vad är jag glad för? Så det blir så här, det tar så mycket energi liksom, om man inte kan vara balans. Ja, precis.
Mm. Men när sökte du hjälp då första gången?
Alltså i tonåren så kom jag ihåg, det är så mycket man förtränger, jag kommer ju bara ihåg vissa så här delar, men via skolan att jag fick hjälp och gå och prata hos en psykolog och sådär, när det var ganska mycket i mitt liv, just den perioden. Men sen liksom i vuxen ålder så har jag ju varit en sån här, som så många andra är också, att man går runt och liksom förtränger och liksom lägger locket på och hoppas på att det ska bara försvinna typ. Men sen har jag ju nu då, förra året började med KBT och medicin, just den biten. Och det är också ganska intressant, för man kan läsa ganska mycket på nätet och vad folk säger om medicin och hit och dit. Och det är liksom, det blir så, många gånger så blir det så, det känns som ska det vara så dramatiskt att man äter medicin och man är knäpp och konstig för att man gör det. Och, alltså, så att jag tror att det är så mycket olika anledningar till att det tar tid att söka hjälp. Och sen sitter i KBT, jag var jätteorolig för att sitta, alltså framförallt som vuxen. För det kändes så onaturligt för mig som vuxna Emelie att sitta i en stol med en främmande annan vuxen människa som bara ska sitta och reda runt i ens huvud typ. Så, som tonåring så tyckte jag i alla fall att det kändes lite mer naturligt. Men det är ju olika hur man känner. Men, men just det där med hjälp i alla fall, det är ju väldigt individuellt. Så det ska man alltid, men mår man riktigt dåligt är det jätteviktigt att söka professionell hjälp och få bra läkare, kuratorer, psykologer som liksom utifrån den individen och den situationen den befinner sig i att besluta vad man behöver för hjälp.
Ja,
så det är väl det jag brukar. Ja, så.
Har du något, alltså så här personligt, typ tips eller så här, hur kan man vara ett bra stöd för någon som mår dåligt? Har du tips?
Ja, men framförallt så tycker jag så här när det gäller anhöriga, att var inte rädd för att fråga. För att det kan jag känna, alltså så här personligen ibland, att det känns som att det finns någon slags tänk kring att man vill inte trampa på någon eller göra fel och oj, här kommer jag och snoka runt och sådär. Och man, man blir inte arg på den personen. Och att alltså, fråga, eller säg också, så jag ser att du mår dåligt och är du deprimerad eller jag har inte erfarenhet av det här så jag vet inte. Alltså det är också okej och liksom, alltså det betyder ju inte att man bryr sig mindre för att man kanske själv inte har varit där. Så våga fråga och sen om det är någon som mår riktigt dåligt, alltså våga trycka på också, nu behöver du professionell hjälp. Mm. Nej, för det är också viktigt liksom att man, som anhörig är man ett stöd men man är inte allt. Det är ingen i allt liksom.
Att man kan inte förvänta sig av sig själv att man ska kunna reda ut
det precis.
Själv.
Liksom. Och sen, alltså, det är ju lätt för mig att sitta här och säga och signalera och söka hjälp. För jag har ju själv varit jättedålig på det. Men alla är värd att få må bra. Alltså det är ingen som ska gå runt. Alltså, oavsett om det är en vuxen person eller en ung människa, så man ska inte behöva gå runt och bära på det själv. Man ska inte behöva gå runt och om man har mörka tankar, självmordstankar, du kan få hjälp, du kan få stöd. Och det är många som är där med dig, du är inte ensam, för det är också väldigt viktigt. Man känner det, man känner att man är så sjukt ensam fast man är inte det.
Ja, det har vi förstått. Det är genomgående alla som har med oss här liksom.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Jättebra tips tycker jag. sista frågan. Vad inspirerar dig?
Jag gillar den där frågan. Jag tänkte på det igår. Alltså jag inspireras ju framförallt av människor som har massor med härliga drömmar och ambitioner. Det handlar inte om att man måste uppnå allting. Alltså det är inget fel att försöka kämpa med ett projekt eller en dröm och sen blev det inte precis som man hade tänkt sig. Så det är inte det att man måste nå ända vägen fram. Men just det att man har den här liksom ambitionen och man vill någonting och man vill inspirera andra och samtidigt få med andra. Alltså sprida den här härliga energin. De personerna inspirerar mig. Och faktiskt unga killar och tjejer också. Alltså jag har ju skrivit en ungdomsbok så jag gillar ju det. Jag tycker vi har så sjukt mycket härliga killar och tjejer i det här landet som kan göra så sjukt mycket bra saker. Så att lyft fram dem mer.
Men just det, var hittar man din bok? En klass?
Bland annat på Adlibris och Bokus via nätet kan jag väl säga. Där går det att beställa hem den.
Gör det. Tusen tack Emily för att du ville gästa oss.
Men tack snälla för att jag fick komma hit. Nattens ångestfyllda gränslöshet, genom mörker och tystnad. Huvudet kolliderade mot den rosa tapetserade väggen. Bakhuvudet pulserade varje gång hon dunkade det mot den hårda ytan. Hon hamrade med knytnävarna mot golvet. Flickan i rummet stod nu i en skog. De bara fötterna blödde från jacken av de vassa kvistarna. Men hon slutade aldrig att springa. Munnen var vidöppen och snustorr. I händerna vilade den svarta korpen. Fallna vingar mot kalla handflator och ett hjärta som klappade hårt för att rädda ett annat. Hon kände sig som en tjuv som försökte stjäla något som aldrig hade tillhört henne. Livet var för andra. Stegen tog kroppen framåt. Hon snubblade över en slät sten, rullade runt i granris och jordkokor. Hela tiden med händerna runt korpen. Den klumpiga kroppen gjorde henne äcklad, en vidrig fettklump som en missbildning. Hon reste sig och sprang vidare i klänningen som blivit smutsig av skogen. Och med hjärtat ännu vassare mot bröstet. Varken hjärtat eller korpen fick falla, då skulle allting ta slut. Hon ville inte höra döden stämma, bara slippa lyssna till livets kvävande toner. Solen tryckte genom molnen och glödde mellan trädstammarna. Med handen framför ansiktet grimaserade hon. Synen försämrades och till slut såg hon inte längre var hon sprang. Världen var vit och stilla. Hon fokuserade blicken och efter en stund såg hon konturen av en mans kropp. Gestalten var lång och mörkhårig, den ljusa hyn flöt samman med omgivningen. Han höjde handen, ropade något, vinkade igen. Hon flyttade korpen till ena handen och höll den andra mot halsen för att känna om rösten fanns kvar. Men hon kände ingenting. Fingrar mot hud som inte fanns. Fanns hon inte? Paniken kröp från fötterna upp till hjässan.